Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Kafka The Definitive Guide, Real-Time Data and Stream Processing at Scale är en teknisk fackbok om Apache Kafka, skriven av Gwen Shapira, Todd Palino, Rashini Sivaram och Krit Petty. Den andra upplagan från 2021 behandlar Kafka som en distribuerad plattform för händelseströmning, inte bara som en traditionell meddelandekö. Syftet är att ge utvecklare, arkitekter och driftansvariga en korrekt mental modell av hur Kafka fungerar och hur plattformen används för att flytta, lagra och bearbeta data i realtid. Boken går från grundbegrepp som topics, partitioner, producenter och konsumenter till replikering, tillförlitlig leverans, säkerhet, administration och strömbearbetning. Den har en tydlig produktionsinriktning. Läsaren får därför inte enbart lära sig att skicka meddelanden mellan tjänster, utan också varför kluster måste konfigureras och övervakas med hänsyn till fel, kapacitet och dataintegritet. Författarnas erfarenhet från Confluent och LinkedIn märks särskilt i avsnitten om Kafkas interna arkitektur och operativ drift. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, partitioner och loggar förklarar varför Kafka kan skala. Bokens viktigaste grundidé är att Kafka organiserar händelser i topics som delas upp i partitioner. Varje partition är en ordnad, beständig logg där poster får löpande offsetvärden. Det är denna modell, snarare än en enkel bild av en kö, som gör Kafka lämpat för stora datamängder och många parallella läsare. En producent skriver händelser till ett topic, ofta med en nyckel som styr vilken partition posten hamnar i. Därmed kan händelser med samma nyckel behålla sin inbördes ordning samtidigt som många partitioner kan behandlas parallellt. Boken förklarar också den praktiska följden av detta val. Ordning garanteras inom en partition, men inte automatiskt mellan alla partitioner i ett topic. Systemdesignern måste därför avgöra vilken affärsnyckel som ska styra partitioneringen, exempelvis kund, order eller enhet. För få partitioner begränsar den möjliga parallelliteten, medan för många kan öka administrativ och operativ belastning. Konsumenter läser med hjälp av offsets och kan fortsätta från sin tidigare position eller läsa om historiska data. Det skiljer Kafka från många kortlivade meddelandesystem. Samma händelseloggar kan användas av flera oberoende konsumentgrupper, exempelvis en svensk betaltjänst, en analysfunktion och ett arkiv, utan att någon av dem förbrukar data för de andra. För det andra, replikering och leveransgarantier gör dataflöden robusta. Boken behandlar tillförlitlighet som en kombination av Kafkas replikering och klienternas val av konfiguration. Varje partition kan ha flera repliker på olika brokers. En replik är ledare och tar emot läsningar och skrivningar, medan övriga följer ledaren. Om en broker går ned kan en annan replika ta över, förutsatt att klustret är rätt konfigurerat och har aktuella kopior av data. Detta är centralt för system där förlorade händelser kan innebära felaktiga saldon, bristande spårbarhet eller missade kundåtgärder. Författarna betonar att en replikeringsfaktor i sig inte räcker. Producentens inställning för bekräftelser, hur länge data behålls och reglerna för vilka repliker som anses vara synkroniserade påverkar den verkliga säkerheten. Boken går även igenom skillnaden mellan hög genomströmning och starka leveransgarantier. Att välja snabbast möjliga skrivning kan ge större risk vid fel, medan striktare bekräftelser kan öka väntetiden. I den andra upplagan får transaktioner och exakt en gång semantik en tydlig plats. Poängen är inte att exakt en gång löser alla distribuerade problem, utan att den kan förhindra dubbla resultat i vissa Kafka-baserade arbetsflöden när producent, konsument och strömbearbetning samverkar korrekt. Läsaren får därmed verktyg att koppla tekniska inställningar till rimliga krav på datakvalitet. För det tredje, producenter och konsumentgrupper formar den praktiska applikationsdesignen Kafka används genom klienter. Och boken lägger stor vikt vid hur producenter och konsumenter bör byggas för att fungera tillförlitligt i produktion. Producenten måste bland annat välja serialisering, nycklar, komprimering, återförsök och bekräftelsenivå. Dessa val påverkar nätverkskostnad, fördröjning, ordning och risken för dubbelter. En händelse bör dessutom ha ett genomtänkt schema så att olika tjänster kan tolka data över tid utan att förändringar bryter befintliga konsumenter. På konsumtionssidan används konsumentgrupper för att fördela partitioner mellan flera instanser av samma applikation. En partition hanteras av högst en konsument inom en grupp åt gången, vilket möjliggör parallell behandling utan att gruppen tappar ordningen i partitionen. När instanser tillkommer, försvinner eller får problem sker en omfördelning av partitionerna. Boken visar varför detta gör offset-hantering och idempotent affärslogik viktiga. Om en process hinner utföra en extern åtgärd men kraschar före sparad offset kan posten läsas igen. Att bara lita på infrastrukturen räcker alltså inte alltid. För svenska organisationer med mikrotjänster kan resonemanget vara särskilt användbart när flera team delar händelser. Kafka minskar direkta kopplingar mellan systemen men kräver tydligt ägarskap för topics, datakontrakt och felhantering. För det fjärde, Kafka Connect och Kafka Streams breddar plattformen från transport till bearbetning. Boken placerar Kafka i ett större dataekosystem. Kafka Connect beskrivs som ett ramverk för att flytta data mellan Kafka och externa system, exempelvis databaser, sökindex, filsystem och datalager. Istället för att varje team skriver och underhåller egen integrationskod kan man använda källkopplingar som läser in data och målkopplingar som levererar data vidare. Det minskar upprepning, men boken gör klart att kopplingar fortfarande behöver driftsättas, säkras, övervakas och förstås utifrån datakällans begränsningar. Kafka Streams behandlas som ett klientbibliotek för applikationer som bearbetar strömmar kontinuerligt. Det kan filtrera, omforma och aggregera händelser samt utföra fönsterbaserade beräkningar och kopplingar mellan dataströmmar. Ett exempel kan vara att beräkna löpande försäljning per butik eller skapa en uppdaterad vy över en kunds beställningar. Den centrala skillnaden mot ren meddelandefondförmedling är att bearbetningen ofta har tillstånd. Kafka Streams använder därför lokalt tillstånd och interna Kafka Topics för att göra detta tillstånd återställningsbart. Boken ger inte intrycket att alla dataflöden måste bli realtidsapplikationer. Istället hjälper den läsaren att bedöma när kontinuerlig bearbetning ger verklig nytta och när en enklare integration eller periodisk batchkörning är mer lämplig. Slutligen, drift, säkerhet och administration behandlas som en del av själva systemdesignen. En tydlig styrka i Kafka The Definitive Guide är att den inte begränsar sig till utvecklarens API-anrop. Kafka blir värdefullt först när klustret kan drivas stabilt över tid och boken förklarar därför brokers, kontrollfunktioner, lagring, kapacitetsplanering och övervakning. Partitionernas placering, diskarnas belastning och nätverkets kapacitet påverkar både prestanda och återhämtning vid fel. Författarna betonar vikten av att följa relevanta mått som fördröjning hos konsumenter, underreplikerade partitioner, belastning på brokers och utrymme för loggretention. Sådana signaler kopplar den tekniska driften till verksamhetsrisken. Ett växande konsumenteftersläp kan exempelvis betyda att en tjänst inte längre reagerar i tid på transaktioner eller larm. Den uppdaterade utgåvan omfattar också admin client API, transaktioner, säkerhetsfunktioner och förändringar i verktyg. Säkerhet omfattar i praktiken autentisering, auktorisering och kryptering, men också disciplin kring vilka tjänster som får publicera eller läsa känsliga händelser. Bokens perspektiv är realistiskt. Kafka kan ge hög tillgänglighet och stor kapacitet, men det uppstår inte automatiskt genom att installera ett kluster. Team behöver rutiner för ämneshantering, åtkomstkontroll, versionsförändringar, incidenter och underhåll. Därför fungerar kapitlen om drift som en motvikt till alltför förenklade bilder av händelsedrivna arkitekturer, sammanfattningsvis. Kafka The Definitive Guide passar främst utvecklare, lösningsarkitekter, dataingenjörer och drift- eller plattformsteam som behöver förstå Kafka bortom de första exemplen med en producent och en konsument. Den är särskilt användbar för personer som ska fatta designbeslut om partitionering, replikering, leveransgarantier, dataintegration eller kapacitet i produktionsmiljö. Även den som arbetar med svenska verksamhetssystem där exempelvis betalningar, logistik, kundhändelser eller myndighetsnära informationsflöden måste vara spårbara och robusta kan ha nytta av bokens sätt att koppla tekniska val till konsekvenser för data och drift. Den praktiska vinsten är en bättre förmåga att ställa rätt frågor innan ett Kafka-projekt växer. Hur mycket ordning behövs? Vad händer vid omleverans? Vem äger ett topic? När ska data sparas? Och vem får läsa den? Boken utmärker sig bland Kafka-böcker genom bredden mellan applikationsutveckling och drift. Mer projektorienterade böcker kan vara bättre för läsaren som vill bygga sin första pipeline steg för steg. Den här boken är däremot stark som långsiktig referens eftersom den förklarar varför Kafka har sin arkitektur och vilka avvägningar som följer av den. Författarnas bakgrund från Confluent och LinkedIn ger också innehållet tyngd, särskilt i avsnitten om intern funktion, tillförlitlighet och produktion. Den är därför mest värdefull när den läses tillsammans med praktisk övning, dokumentation och ett verkligt systembehov. Om du vill stödja Gwen Shapira, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!